Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag, vem har egentligen veto mot NATO? Varför är det så krångligt med Nooshi-tillägget? Och vem får komma på Moderaternas fest? Häng med. Det är tisdag den 22 mars och dags för det 23:e sammanträdet här i politikrummet. Med liksom senast, Helena Gissegen.
Hej.
Thomas Nordenskjöld.
Hallå.
Och jag, Viktor Bartkron. Vi börjar ju ta för vana att inleda den här podden med något i stil med frågan: har vi gått med i NATO sen sist vi sågs? Även idag så är svaret formellt nej, men det känns ändå lite närmare skulle jag säga än det gjorde för en vecka sedan. Igår var till exempel både statsministern och oppositionsledaren på NATO-övning i norra Norge.
Bara understryka att jag uppskattar att vi kunde göra det här gemensamt, verkligen uppskattar det. Och att det också understryker, tycker jag, att när det är krig i Europa, då gör vi allt vi kan för att samarbeta.
Vi kan vara oeniga om många saker, men vi båda kämpar ju för Sveriges trygghet.
Frågan är väl vem som egentligen blev räddast av den här gemensamma aktionen. Var det Vladimir Putin, Nooshi Dadgostar eller Jimmy Åkesson? Gladast blev väl i alla fall Annie Lööf, som gärna ser att den breda moderat socialdemokratiska mitten gör så mycket ihop som bara möjligt. Skämt åsido, i ett allvarligt läge. Vad ser du här, Helena?
Ja, jag ser att någonting rör på sig. Det är ju så otroligt mycket möten nu hela tiden mellan Sverige och Finland, USA, NATO och så nu det här vänliga studiebesöket då mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Det känns verkligen som att det är någonting som händer.
Det blev ju en lite intressant timing ändå på det här besöket. Det kom bara några dagar efter en lite bråkigare vändning i den säkerhetspolitiska debatten i Sverige, får man ändå säga. I lördag så skrev Ulf Kristersson på DN Debatt under rubriken "Socialdemokraterna har inte längre veto mot svensk NATO-medlemskap". Och det var väl ungefär vad det lät som. Huvudpoängen i artikeln i budskapet var att om Moderaterna bildar regering och om det då finns en majoritet i riksdagen för NATO, då kommer man att lämna in en ansökan, även om inte Socialdemokraterna ingår i den majoriteten. Det är många om här, men det är ändå något av en ny linje, Thomas.
Ja, men det är det. Alltså det är ju uppenbart, tycker jag, när man pratar runt i högt upp i Moderaterna, att de känner att de behöver flytta fram positionerna här. Alltså det är ju, de är oroade över den svenska regeringens hållning och att Socialdemokraterna i Sverige med sin alldeles uppenbart skeptiska inställning till NATO, som de ventilerar när de pratar om att det skulle destabilisera och annat, och ja, men en allmän velighet att de ska påverka Finland här. För det är ju så att det finns ju Sverige, vi kollar mycket på Finland och Finland kollar mycket på här. Det fick en väldig uppmärksamhet när Magdalena Andersson sa det där.
Ja, verkligen så är det ju, och jag tycker att det känns som också precis så där att Moderaterna vill verkligen betona att det är de som äger den här frågan. Det skulle ju kunna vara så, eftersom Ulf Kristersson hela tiden säger att han är helt övertygad om att Sverige förr eller senare kommer att gå med i NATO. Det skulle ju kunna vara så att det faktiskt är någonting på gång och att Moderaterna nu tar chansen i med den här debattartikeln att verkligen hugga och visa att det är vi som äger den här frågan, det är vi som har drivit den och så vidare, eller?
Ja, men så skulle det kunna vara. Det skulle också kunna vara, vilket jag tycker man hör bland ledande moderater, att de gör, alltså de, när man frågar dem, de har låtit väldigt säkra på att Finland kommer gå med. De låter inte riktigt lika säkra längre. Det kan ju vara så att de ändå, men det står ju väger i Finland här. Mm. Och som sagt, de är oroade att Sverige genom liksom den svenska socialdemokratiska regeringens hållning puttar Finland i en riktning där de inte vågar ta det här steget, som ju är dramatiskt för Sverige men möjligen ännu mer dramatiskt för Finland med deras gräns och historia.
Just precis. Frågan är ju då, och blir ju då, hur pass relevant den här moderata nya linjen egentligen är. För att den ska betyda någonting så kräver det ju i praktiken då att Sverigedemokraterna skulle säga ja till NATO medan Socialdemokraterna i Sverige säger nej. Och det skulle väl då mer eller mindre också kräva att Finland samtidigt säger ja till NATO. Det är många om som ska inträda här, och Sverigedemokraterna har visserligen öppnat dörren på glänt, Finland också, men att alla de här ommen ska falla in känns kanske inte helt sannolikt. Det blir tillsammans eller inte alls, trots allt, trots den nya linjen.
Ja, men samtidigt så ska man ju ha klart för sig då att Ulf Kristersson gör ju anspråk på att bli regeringschef. Han leder ett statsbärande parti och om han nu är övertygad om att Sverige är illa ute, att det finns en risk för ett väpnat angrepp, så kan han ju mycket väl tänka att jag är skyldig att driva den här frågan för svenska folkets säkerhet. Det är inte så konstigt, alltså rent sakpolitiskt, en övertygelse.
Men det blir ju någonstans ett vakuum här som Moderaterna identifierar när liksom Magdalena Andersson som nytillträdd statsminister är så skeptisk blandat med någon form av velighet från och då försöker han här ta initiativet och ändå sända ut en signal som dels riktar sig mot den svenska allmänna debatten och opinionen här, men också som sagt mot Finland. Och precis som du säger så är det ju ändå i sak Moderaterna, de är ju verkligen besjälade i detta. De ser att det finns en historisk chans nu. Det är ett fönster som är öppet här som har öppnats och som kan stängas. Alltså det är en analys som man ändå gör i Moderaterna. Och då är man rädd att det här fönstret, att Socialdemokraterna, regeringen med den här hållningen man har, puttar Finland i riktning så att de inte går med och att det fönstret är stängt om ett år eller två när frågan kan bli aktuell igen.
Och så är det intressant med de här invändningarna som man hör från Socialdemokraterna, eller har hört tidigare i alla fall, att det inte alls säkert att det går så fort, det är inte alls säkert att Sverige godkänns av alla medlemsnationer och sådär. Men det har ju både tidigare och nuvarande NATO-chefer väldigt tydligt deklarerat att det blir en väldigt snabb process om Sverige skulle och Finland skulle få för sig att söka.
Men det är tydligt också att Kristersson, han pratar ju gärna och mycket om sin nära dialog med Finland, och han har ju med Samlingspartiet där som är Moderaternas systerparti, som är ju mest NATO-förespråkande partiet i Finland. Så det är ju, min bild är att detta har ändå skett i någon form av samråd.
Och det ständiga enigmat, debattmässiga vakuumet i svensk politik, alltså Socialdemokraterna, är ju, även om Moderaterna vill komma bort från att Socialdemokraterna har vetorollen, så är det fortfarande de som har regeringsmakten. Det är just dit alla tittar nu. Thomas, du har försökt rota. Rör det sig där någonstans djupt under ytan? Kan vi se några, har det hänt något sen sist i den socialdemokratiska tystlåtna interna?
Jag ska säga att man får ringa ganska länge i de socialdemokratiska leden för att finna denna debatt, men den finns ju där någonstans. Det börjar, liksom, när man ringer runt så till slut får man ju fatt i ändå rätt tunga företrädare som uttrycker ändå, tycker jag, en oro som är ganska intressant. En oro över att den här väldigt passiva hållningen från regeringens sida, veligheten, att man inte gör som i Finland. För jag menar, det de påpekar är ju att den svenska regeringen och Socialdemokraterna hade ju kunnat ha samma inställning som i Finland. Det hade inte varit så farligt. Man hade ju kunnat ha en förutsättningslös översyn av NATO-frågan. Nu sker det ju väldigt motvilligt. Man säger att alla får ta upp det de vill. Och men visst, det är klart vi ska prata om NATO. Så börjar man fråga om, men vad exakt, hur ska ni titta på detta? Men då börjar man prata om partnerskapet och allt möjligt. Men liksom, det är inte en förutsättningslös översyn av NATO-frågan i Sverige från regeringens sida. Det hade det kunnat vara. Och man är ju rädd här att man hamnar i ett läge, kanske redan om en månad, om Finland svänger, där vi står inför ett beslut som är det största sedan EU-inträdet 95, där Socialdemokraterna tvingas under ganska förutmjukande former svänga, för det skulle man sannolikt behöva göra, och att man på något sätt backar med rumpan in i NATO, som någon uttryckte det.
Ja, utan analys då.
Men det är ändå, alltså det är så, Magdalena Andersson har ju en enormt stark ställning här, och det finns en väldigt tilltro till henne, men den här lite passiva hållningen, alltså jag tycker ändå att man bör ju, det är tydligt här att hon är helt ny på statsministerposten. Jag pratade om tidigare, det här är inte hennes hemmaplan, det är tydligt, och då blir de runt henne väldigt viktiga.
Och vilka är då det?
Men Peter Hultqvist är ju ändå han har en väldigt stark ställning och han har en väldigt tydlig uppfattning här. Alltså när man frågar dem runt honom så blir de de blir arga på en när man börjar
fråga om NATO.
När man börjar fråga om NATO.
Vi ska i princip gå med i USA, men absolut inte i NATO.
Men han har investerat väldigt mycket i det här, han vet den här Hultqvist-doktrinen, han njuter ju av detta. Han har gett ett namn till hela den svenska säkerhetspolitiska doktrinen här. Och frågan är så här, antingen så måste ju Peter Hultqvist ändra sig eller så måste någon köra över honom. Är det troligt att han ändrar sig? Ja, man ska väl, jag vet inte. Nu är vi inne om man tränger in i Hultqvists hjärna här. Men det är ju, han var den sista som gav upp stödet för Håkan Juholt, kan man ju notera, inom den socialdemokratiska ledningen. Jag vet inte hur troligt det är. Men kan någon köra över honom? Ja, alltså Magdalena Andersson skulle definitivt kunna göra det. Men som sagt, hon har än så länge inte haft någon styrfart i denna fråga. Ann Linde är intressant här. Hon är det sägs ju att hon har en större öppenhet för en eventuell omprövning, men hon är inte så stark internt. Alltså hon har inte den tyngden i min bild som Peter Hultqvist har. Man bör ju notera det här, tycker jag, det är rätt intressant. Det sker ett byte på statssekreterarposten, jag vet inte om ni har noterat det. Mitt i denna kris.
Inget undgår politikrummet.
Inget undgår det, precis. Karin Wallensten som har varit statssekreterare med ansvar för de här utrikesfrågorna, hon lämnar mitt i detta och ersätts av Oskar Stenström som är liksom tung internt. Han har haft, ja, men precis som Ann Linde, har en bakgrund som internationell sekreterare i partiet. Han har varit efter då, han jobbade åt Stefan Löfven och efter maktskiftet där 2014 så hade man kunnat tänka sig att han gick in till UD och började jobba för Margot Wallström. Det gjorde han inte, han gick började jobba för Mikael Damberg, hade ansvar för handelsfrågorna. Mindre av en duva än vissa andra, tror jag. Det blir intressant. Man ska ha koll på honom, man ska väl inte liksom tänka att han kanske styr om hela partiets kurs här, men det är ändå...
Det säger någonting, det är ett tecken.
Ja, nej, men det är intressant. Och något, liksom en sista sak man bör nämna här, som ändå flera av dem som ändå driver på för ett NATO-medlemskap, de finns där internt, de menar ju att liksom partiet redan tidigare borde liksom ha svängt och att det liksom Sverige har hemma i den här västliga alliansen. Men det de då säger också som är viktigt är att en del vänstersossar här då, som Daniel Suhonen till exempel, de har ju gått ut i den här frågan redan. Det gör att det hade kunnat bli en höger-vänster konflikt det här, men det kommer inte bli det. Så det de hoppas på är att när väl debatten tar fart, någon måste liksom sätta igång det, någon tyngre person, någon måste, men då så finns det förutsättningar för en omsvängning där det inte liksom blir så att hela vänstern mobiliserar, utan man kan liksom, de här som driver på för NATO kan få stöd även från...
Ja, men är det inte så att när Socialdemokraterna svänger så sker det inte genom debatt, utan genom beslut, och en dag kommer Peter Hultqvist stå och peka minst lika tydligt med hela handen åt ett annat håll, varpå Göran Greider är kritisk, men det blir som partiledningen har sagt.
Det finns ju vänsterledamöter till exempel i riksdagen, Socialdemokraterna, som säger att om Magdalena Andersson med sin krets runt sig fattar ett beslut i den här frågan, så kommer även vi som är arga NATO-kritiker att finna oss i det.
Ja, men det är liksom både liksom högerdebattör i partiet, har liksom de som har traditionellt stått för kanske en mer NATO-positiv linje. Nu ser vi liksom Karin Wann går till exempel, ledande sossen i Stockholm, som är liksom en röd arbetarkommun här. Så vänsterfäste, hon har liksom ventilerat en positiv linje för syn på NATO här. Så att det, ja, nej, men det är liksom, förr eller senare kommer väl debatten komma. Frågan är bara när.
Eller beslutet.
Ja.
Vi kan konstatera i alla fall att om Magdalena Andersson vill sätta ner foten i den ena eller den andra riktningen internt, så gör hon det från en styrkeposition även opinionsmässigt. Sen vi hörde senast i den här podden så har vi fått den första stora opinionsmätningen som är gjord helt efter krigsutbrottet. Och där går det ju att se vissa tendenser, om än inte kanske fullt så dramatiska som vissa kanske förutspådde. Socialdemokraterna lyfter till, ja, i modern tid mycket höga 32,8%. Det är en ökning med, ja, det blir över 3 procentenheter. Så det får man säga ganska stadigt. I övrigt är förändringarna inte så dramatiska. Vänsterpartiet tappar, det var väl inte helt oväntat efter det interna rabalder man hade kring vapenexporten till Ukraina och den allmänna tendensen bland SV-väljare att söka sig till storebror när det blir osäkra tider. Men tappet inte fullt så dramatiskt, 8,6 för Vänsterpartiet, fortfarande en anständig siffra. I övrigt inga jättestora förändringar. Sverigedemokraterna noterar en tapp på decimaler bara. Vissa trodde mer. Moderaterna stärks, men också med decimaler. Är det någonting som är signifikant eller kanske betydelsefullt, så kontentan av allting är att det sker ytterligare en liten men tydlig glidning till fördel för Magdalena Anderssons regeringsunderlag. Avståndet mellan de fyra partierna som röstade fram Magdalena Andersson och de fyra partierna som önskar rösta fram Ulf Kristersson ökar från 2 procentenheter till 4. Man får säga att alliansfriheten från andra partier i alla fall har tjänat Socialdemokraterna väl så här långt.
Ja, det kan man ju verkligen säga. Det verkar ju som att folk skyller de här skyhöga el- och bränslepriserna till exempel väldigt mycket på Miljöpartiet, medan, ja, Socialdemokraterna lyckas flyga över alla såna här trista sakpolitiska tillkortakommanden, och Magdalena Andersson tronar som landsmoder trots sin relativa osäkerhet faktiskt i säkerhetsfrågor.
Ja, vi kanske ska notera det, att är det något parti som har anledning att sätta i halsen över den här senaste mätningen, så är det väl just Miljöpartiet då, som backar ytterligare ner till 2,7%. Så snart finns det inte så många fler som kan skylla samhällsproblemen på Miljöpartiet och dra partipolitiska konsekvenser av detta.
Det är liksom spännande att se, tycker jag. Det finns ju liksom, vi pratade om det tidigare, det är liksom en känsla av lite hybris kring henne, och den förstärks ju av det här.
Nu pratar vi om Magdalena Andersson,
ja,
alltså. Ja, inte Märta Stenevi.
Inte Märta Stenevi. Alltså. Nej, men nej, där är nog snarare tvärtom. Men det blir ju, vilket ju liksom, jag tycker den här hybrisen som ändå en del också, det kan finnas en liten oro för internt att vissa, nej, men att hon har ju hamnat snett flera gånger under, än så länge under den här krisen, och sagt saker som hon inte borde göra.
Just nu pågår vår stora season sale. med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Men destabilisera. Alla vet att många, det är få som ifrågasätter i sak, men nästan alla som kan de frågorna vet att man kan inte säga på det sättet. Hon gjorde det. Det blev en stor nyhet även internationellt. Men man undrar så här, förr eller senare så kan det ju vara så att den här hybrisen straffar sig. Men någonstans blir de ju bara mer och mer övertygade om att bara Magdalena Andersson står där så kommer allt gå galant.
Och än så länge så tyder allt på att de har rätt. Ja, vi lämnar det säkerhetspolitiska läget, eller gör vi det? Det gäller nämligen det så kallade garantitillägget för pensionärer, eller Nooshi-tillägget som det döptes till av Vänsterpartiet i samband med att det presenterades. Alltså den reform som var Vänsterpartiets krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister i november och som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i alla fall gick med på att genomföra. Också den reform som finansminister Mikael Damberg härom veckan plötsligt lyfte fram som ett krisstöd som alla partier borde stå bakom på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Man ska aldrig underskatta Socialdemokraternas förmåga att se en möjlighet komma. Det är ju lite bråttom i det här eftersom pengarna enligt uppgörelsen, det här Nooshi-tillägget alltså, ska börja betalas ut lagom till valet. Remissomgången är klar, förslaget väntas läggas till riksdagens bord någon gång i april, kanske. Men Helena, allt verkar ganska krångligt med detta.
Ja, det kan man lugnt påstå. Det är ju så här att alla tunga remissinstanser, alla viktiga remissinstanser är extremt kritiska av olika skäl. Banker och försäkringsbolag kallar det för pensionspopulism. Dels är det här förslaget så krångligt så att det är väldigt svårt för vanligt folk att förstå det. Och sen finns det då en stenhård kritik mot att det minskar det här som kallas för respektavståndet mellan de som har jobbat i livet och de som inte har gjort det. Men eftersom det är extremt känsligt det här förslaget då för regeringen, vars hela existens hänger på att det läggs fram, så pågår det rätt mycket krumbukter skulle jag säga kring det. Flera partier har till exempel begärt hjälp från riksdagens utredningstjänst för att få svar på hur den här formen ska funka, vilka som berörs och hur den slår ekonomiskt och så vidare. Men RUT, som den här utredningstjänsten förkortas, de skjuter hela tiden sina svar på framtiden, vilket tros bero på att regeringen inte släpper från sig sina uträkningar, vilket de brukar göra när riksdagen frågar. Men just i den här frågan så får de inga siffror och uträkningar helt enkelt.
Och då menar de andra partierna har svårt att ta ställning till förslaget?
Ja, det gör ju oppositionen otroligt frustrerad som själva förslaget heller inte innehåller en ordentlig analys av hur den här reformen ska funka, vilket är en del av remissinstansernas kritik.
Det är väl liksom, för regeringen är det inte lite så att det är så länge det, liksom det är lite mer liksom abstrakt, diffus debatt om liksom höjda pensioner, så liksom tänker sig att regeringen, ja men det är ju krångligt, ja. Då gynnas ju de av det. Det är en ganska svår debatt att ta hem för oppositionen, hur mycket,
ja, verkligen.
Jag menar, man än har.
Ja, absolut. Nooshi Dadgostar har ju sagt att det här är den största pensionsreformen i modern tid, och hon säger det är 1000 kronor i plånboken ner till pensionärerna, och så är det ju just detta att det ska ske då snart. Ja. Kort före valet ska man börja betala ut de här
pengarna. Det är alltid festligt det där med att S, egentligen vet man ju att S i grunden var väldigt skeptiska, ja, till det. De tycker ju också att det är dåligt det där när det ska lönas och arbetat och sådär. Det är ju liksom en ganska grundläggande socialdemokratisk hållning också. Men sen så när de väl liksom de accepterat det, då är liksom,
då tutar de
då är det då är det
men de har ju kniven mot strupen nu.
Ja,
vilka har det? Alltså,
Socialdemokraterna måste ju lägga fram det här förslaget som alla, ja, men, kritiserar.
Och det är väl det då också. Då är det med andra ord svårt att säga vilken potential förslaget har för att faktiskt gå igenom i riksdagen. För den här uppgörelsen slöts ju då mellan Vänsterpartiet och den dåvarande regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är ju långt ifrån en riksdagsmajoritet, så man skulle ju behöva stöd av andra partier. Men ja, kanske har svårt att ta ställning då eftersom de inte vet vad förslaget betyder.
Ja, verkligen. Det var ju så att Sverigedemokraterna var väl de som uttalade sig mest positivt egentligen och var öppna för det. De driver ju själva hårt pensionsfrågor då. Men mitt intryck är att de är väldigt skeptiska och sura då över det här att de inte får raka besked på vad som gäller och vilka grupper som omfattas. Och så
inte får vara med heller.
Och inte får vara med. Men Centerpartiet då återstår ju, och vad de säger det vet vi inte riktigt, men det känns ju ganska verklighetsfrämmande att Centerpartiet skulle backa upp det så kallade Nooshi-tillägget.
Nu skulle ju inte Centerpartiet själva kalla det Nooshi-tillägget kanske, men det blir ju onekligen något bakväntat. Men
det är verkligen ett vänsterförslag.
Ja, det kan inte bli mycket mer vänsterförslag än så som det här förslaget har presenterats och villkorats. Det verkar också föreligga någon form av konflikt mellan regeringen och Pensionsmyndigheten, eller ja, någon form av konflikt inom Pensionsmyndigheten. Det har varit ganska dålig stämning på
flera. Ja, det är helt uppenbart. Det är en ganska hård konflikt mellan tjänstemännen på myndigheten och de ex-politiker från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som sitter i styrelsen för myndigheten. Och vi har fått uppgifter från olika källor om att en regeringsföreträdare på ett avstämningsmöte skulle ha ställt frågan om det är möjligt för styrelsen att stryka i tjänstemännens remissvar, alltså deras expertutlåtande om det här garantitillägget då.
Och
då
ska, uppseendeväckande.
Ja, det får man ju säga. Då ska styrelseordföranden Ingrid Burman, som själv säger att hon inte minns någon sån fråga, hon är då för detta tung vänsterpartistisk riksdagsledamot, då ska hon ha svarat att ja, men man kanske kan stryka en eller två meningar, vilket också skedde sen. För att tjänstemännen på myndigheten ville ju avstyrka det här förslaget, slopa hela reformen. Men det tyckte styrelsen var en dålig idé och strök helt.
Och från vänstersidan ska vi säga, nu är inte Vänsterpartiet här och kan försvara sig, det är de aldrig. Men där lyfter man ju då konflikten att politiken måste ju självklart ha rätt att vi ska inte ha något ämbetsmannavälde i det här landet, utan demokratin liksom stipulerar ju ändå att politiker kan fatta beslut om att höja pensionerna även om snåla borgerliga tjänstemän tycker att det är en dålig idé. Så vad det sagt, så vi kan inte säga så mycket om potentialen för det här förslaget, men troligen läggs det.
Ja, det måste ju läggas fram. Alltså. Sen så antar jag att Nooshi Dadgostar accepterar om det faller. Det är väl inte Socialdemokraternas fel. Skulle däremot Socialdemokraterna få kalla fötter och inte lägga fram förslaget, då kan man inte utesluta i alla fall.
Att det blir alltså den andra mandatperioden i rad som slutar i så fall med att en stort profilerad vänsterpartistiskt framtvingad reform läggs fram i riksdagen och faller. Efter den förra mandatperioden slutade ju med att den så kallade Reepalu-utredningen om vinstbegränsningar i välfärden, som var Vänsterpartiets ultimativa krav den mandatperioden, lades på riksdagens bord framåt försommaren och röstades ner. Nu kan det bli samma sak igen.
Men det är liksom ganska illustrativt. Allt, liksom alla stora grejer som regeringen har på gång här hänger ju rätt löst. Alltså det är ju illustrativt för den här väldigt svaga regeringen och att man inte vet egentligen om någonting går igenom, vilka som ska rösta för det. Det är verkligen liksom, det är väl nya normala. Men det är...
Du säger svag regering. Socialdemokraterna säger 32,8%, klappar sig på huvudet och är inte helt missnöjda.
Svag men populär.
Vänsterpartiet har en del krångel för tillfället. Vi har pratat om det förr, men det fortsätter. Det finns ett missnöje med partiledningens linje i flera frågor, men kanske mest uttalat vad gäller klimatfrågan. Och den kritiken har tagit ny fart i veckan. Helena, du har följt det här. Det senaste är vad då?
Ja, det är ju en följetong nu med de här klimatstriderna i Vänsterpartiet. Man måste inte alldeles tappa huvudet, tycker klimatvännerna i ett öppet brev då, eller öppet och öppet, det har ju läckt ut.
Det blev öppet
till partistyrelsen.
Och det var väl inte helt oavsiktligt kanske?
Nej, det var väl inte det. Det är med den klimatpolitiska talespersonen Jens Holm i spetsen. Det är ett 50-tal personer.
Jens Holm som är på väg att lämna, eller?
Jo, det är han ju. Han kandiderar inte till riksdagen nästa gång.
I någon form av protest?
Ja, det skulle jag väl säga att det handlar om. Nu har ett 50-tal personer på olika nivåer i partiet, det är riksdagsledamöter, distriktsordföranden, medlemmar, skrivit under det här brevet där de kräver att partiet lämnar uppgörelsen häromdagen med de fyra partierna i högeroppositionen. Den uppgörelsen som går ut på att man ska försöka sänka diesel- och bensinpriset med 4-5 kronor då. Och nu framstår Vänsterpartiet plötsligt som det minst gröna partiet i riksdagen, anser de här undertecknarna, och vill att man ska då lämna den.
Kommer man få gehör? Kan man säga något om det?
Nej, men jag tycker att det är lite intressant. Det känns som att Vänsterpartiets ledning under Nooshi Dadgostar, de springer fort alltså.
Man kan väl säga att det är lite kaxigt agerat om inte annat. Alltså det finns en tidigare en intern kritik om att man har tonat ner klimatfrågan för mycket eller till och med gått åt fel håll, att man har blivit för inställsam mot högerväljare då, särskilt de sverigedemokratiska väljare som man har pratat om att man vill nå och så vidare. Och vad gör partiledningen i det läget? Jo, man gör upp med bland annat då Moderaterna och Sverigedemokraterna om att sänka bensinpriset. Det är nästan som en provokation internt. Alltså enligt alltså det finns ju en del experter på politisk kommunikation och kanske av det mer cyniska slaget som menar att det här är, det är utmärkt med intern kritik. Det är nämligen ett yttre bevis på att man gör en förflyttning på riktigt och en bra signal till väljarna att det finns en intern kritik. Det bygger ju dock på att man faktiskt vinner i längden. Alltså Fredrik Reinfeldt och Nya Moderaterna var väl ett så här paradexempel på där man ville visa att man gör en förflyttning och att det då fanns arga gubbar som tyckte att man hade blivit för sossiga. Det var perfekt, det visade att det var på riktigt. Väljarna såg det och uppskattade det. Men det finns ju andra exempel också. Jag tänker ju framförallt på Liberalerna där den interna kritiken snarare blir så stark och så effektiv att det minskar trovärdigheten i den förflyttning som man försöker visa att man gör, eller i deras fall till och med försöker göra. Jag känner kanske att Vänsterpartiet balanserar lite grann på gränsen här nu. Det är lite svårt att säga åt vilket håll det lutar, om det, vi ska komma ihåg det här som något Schlingmanns paradnummer i politisk kommunikation eller en sabonisk krasch i väggen.
Men alltså det, jag tycker man kan notera här, Arne Etzler, alltså partisekreterare i Vänsterpartiet, är ju central. Han har ju varit väldigt intresserad av Fredrik Reinfeldt och det nya han gjorde med
han
Nya Moderaterna.
Han
skrev en bok, Reinfeldt-effekten. Det var länge sedan jag läste den, men det är rätt intressant. Och det är ju mycket, det känns ju som att han är väldigt viktig här och att det är väldigt inspirerat av den förvandling som Nya Moderaterna, som Fredrik Reinfeldt gjorde av Nya Moderaterna, intressant.
Men det går väldigt fort och risken är ju att de blir fartblinda och det känns ju lite grann redan som att de har blivit det. Så att de närmar sig ju en gräns kanske där de snarare hamnar på den här liberala...
Ja, det brukar ju kallas för vänsterns folkpartister.
Ja, men det är så toppstyrt. Alltså den här processen är så enormt toppstyrd. Och det var säkert en delvis då som skedde i Moderaterna också. Men där hade man, jag vet inte, det skedde också utifrån ett historiskt valfiasko 2002 och så tog de över. Och sen så liksom, jag vet inte, nu när partiet backar också, det är nog rätt farligt alltså.
Det är nog en chans för Miljöpartiet dock. Det här att Vänsterpartiet lämnar klimatfrågorna så väldigt tydligt.
Snart dags att dra streck för veckans diskussioner i politikrummet. När vi ses nästa vecka, då har det varit valkonvent i Örebro. Ni hör ju själva hur festligt det låter. Det är Moderaterna som ska samlas. Sverigemöte, som de kallar sina kommun- och regiondagar. Och ja, någon form av uppstart för valrörelsen ska det bli där. Men Thomas, du ska dit. Vad tror man om stämningen? Det är ju så att omvärldsläget kan ju tänkas prägla det här mötet.
Ja, men det är ganska... Man har ju det. Men det är tydligt att... Det är en ganska svår balansgång för partiet det här, att de våndas en del inför detta. De planerar för ett ganska glatt valkonvent med mycket energi. Det här är ju liksom det tillfället när man ska liksom entusiasmera och få med sig partiet inför valrörelsen, och de har behov av att gjuta mod i leden. Men det är ju inte helt, det kan ju slå fel. Jag vet att de har sneglat och tänkt att men titta, det var ju Melodifestival och kolla, de kunde göra det, då kanske vi kan. Men ja, vi får väl se. Jag tror att det krävs nog inte så mycket mera i det här kriget. Om det kommer några liksom någonting mer, ännu värre bilder, om det nu ens är möjligt, så kanske man måste tänka om. Jag vet att de sitter och funderar över detta.
Ballonger endast bakom lyckta dörrar kanske. Blir det något gästspel?
Ja, det verkar bli det faktiskt. Vad jag får höra så planeras det för att både Liberalernas ledare Nyamko Sabuni och Ebba Busch ska komma.
Så Nyamko Sabuni ska få komma?
Ja, det verkar, alltså jag är inte helt klart, men de vill få dit henne, vilket är intressant. Ebba Busch var inte så konstigt kanske, men det är lite roligt det här då, för det är ju Jimmy Åkesson är ju inte inbjuden så, och det är det som gör det här hela tiden känsligt. Men nu har ju Sverigedemokraterna haft sin sammankomst ganska nyligen motsvarande, och där var ju inte Ulf Kristersson inbjuden, och då kan man liksom, då svarar man med att inte bjuda in tillbaka så.
Det hade väl blivit lite stelt, hade det inte det?
Ja, men det hade varit omöjligt, det hade inte gått. Men det är ändå, det är intressant, alltså om de kommer uppträda där tillsammans så blir det liksom, ett rätt tydligt statement. Alltså Moderaterna, de ska rädda Liberalerna kvar i riksdagen, har de rätt tusan på, och de behöver det. Och det här blir väl, vi får se hur det artar sig, men...
Vi får följa upp det nästa vecka och sammanfatta stämningsläget. Opinionen som sagt inte, ingen katastrof för Moderaterna, men väl för deras regeringsunderlag kan man väl säga sammanfattningsvis som ingångsvärden. Tack för idag, Helena Isén.
Tack själv.
Tack Thomas Nordenskjöld.
Tackar.
Tack till er som har lyssnat på detta 23:e sammanträde i politikrummet. Vi är åter nästa vecka tisdag den 29 mars. På återhörande då. Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.